lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta.
Ja, men då är vi här igen och vi är båda två, och det är första gången vi är båda två i podden så här på ett bra tag, löjtnant. Vad säger du?
Även jag är här.
Ja, välkommen tillbaka får jag väl säga lite. Du var ju med på liven i Norrköping, men innan dess har du haft en rätt lång ledighet.
Ja, för tusan. Vi har ju haft det båda två lite grann till och från.
Ja, ja. Jo, men det är det vi ska prata om. Vår fantastiskt roliga, trevliga live med våra herrar från Fredsbaskrarna, Kongo-veteraner och vad var han mer ifrån? Sina Edan var i.
Jajamän, och även Afghanistan och framförallt Cypern pratade vi ju väldigt mycket om.
Ja, och jag tyckte det var jäkligt roligt att det faktiskt kom en massa folk. Jag var lite rädd ett tag att där får vi sitta ensamma, men så blev det inte.
Nej, vi hade ju publik. Det var trevligt. Och ja. Ett bra forum, måste jag säga.
Ja, och det var också första gången vi träffades fysiskt.
Jajamän, det var det.
Mm.
Och jag
det var
fick
kul.
Ju, ja, det var kul. Och jag fick ju massa öl med mig hem också.
Ja, hur många av dem har du smakat?
Många.
Det är bra.
Absolut. Ja. Men vi ska ju också passa på och sträcka ut ett tack till Norrköpings stadsbibliotek för att vi fick komma.
Och för att vi fick lite presenter.
Ja, precis. Vi fick ju böcker.
Ja.
Vi fick ju faktiskt 3 böcker var.
Jajamän, jag fick en bok om en väldigt spännande människa, bland annat Larry Turney. Du vet hon det?
Jajamän. Ja. Larry Forn även känd som.
Precis.
Mannen som tjänstgjorde i många försvarsmakter. Ja. Det får vi kanske återkomma till. Jag fick ju, vi fick ju 3 var. Jag har ju faktiskt mina ligger här, och det är Anfallskrigens argument, konsten att rättfärdiga våld.
Mm.
Och sen är det en bok som heter Palestinas horisont. Den är ju högaktuell, men ja, den befinner sig längre bak i tiden. Och sen har jag en bok som heter Svenskar i krig för Danmark 1848-1864.
Okej.
Okay. Mm. Så de där ska vi väl sätta tänderna i, vad det lider.
Sätta ögonen i.
Mm. Som det så vackert heter.
Ja.
Ja. Hörde du, apropå att jag fick en massa öl.
Ja.
Så hittade jag en favorit där, och det är ju trots allt fredag.
Ja, just det är fredag.
Så jag tänkte jag skulle ta och recensera den här ölen.
Ja, kör. Jag är nyfiken.
Ja, det här, den här har ju fått av dig, så du har ju också smakat den. För en gångs skull. Den här är en jädra belgare heter den.
Just.
Och en jädra anspelar ju på att den är från Jädra Ås bryggeri.
Just, precis.
I Gävleborg då. Det är en ljus belgisk ale. En trippel. Och den ligger på 9%.
Mm.
Väldigt, väldigt trevlig. En bra svensk take på en belgisk trippel, ska jag säga.
Mm. Ja, är det kul. Det är roligt. Ja.
Och Systembolaget säger att den har fruktig smak med inslag av torkad frukt, smörkola, fruktkaka, nötter, pomerans. Och ja, får instämma med det då, helt enkelt.
Mm. Ja, kul. Ja. Jag har faktiskt inte provat den själv. Jag köpte en sån när jag var i Gävle, och den fick du.
Ja, vet du att jag fick faktiskt 2.
Ja, okej, okay. Jag köpte 2 i Gävle, du fick båda.
Ja, så måste det vara. Så måste det vara.
Ja, själv har jag inte någon öl att ta upp idag, utan jag tänkte slå ett litet slag för en grej som har kommit fram på Systembolagets hemsida som jag har missat hittills.
Mm-hmm.
Och det är deras eminenta sökfunktion, för jag gillar ju whisky. Och jag har börjat kika på den här sökfunktionen med väldigt många parametrar man kan knäcka in där. Bland annat så vill jag ha fumpkork, jag vill inte ha skruvkork. Jag kan ha skruvkork på det whisky som man köper på färjan och bjuder runt jul och sånt här. Men de riktiga njutwhiskyna som jag har när man sitter hemma med lite polare och njuter whisky, då ska det vara så kallad fumpkork. Mm. Och så ska den ju gärna vara svensk eller skotsk.
Svensk eller skånsk?
Skotsk.
Jag fattar.
Och sen gärna över 46,5%. Nu ska vi se om det är 46, den ska i alla fall inte vara kylfiltrerad. Och sen så får den inte vara dyrare än 500 spänn.
Ja, då är det bra, bra med sökfilter då, om man ska vara så specifik.
Ja, och det roliga är att det går ju att hitta, kanske inte så många på så höga procent, men sätter du den på 40 så det finns riktigt bra virrar för neråt 370 spänn, som är riktigt bra. Och då pratar vi 70 sarm.
Och med fumpkork, då tänker du på att det ska säga fump när man drar ur den.
Ja, knirkfump ska det låta.
Ja, jajamän. Jag kan hålla med om, det är ju trevligt.
Ja, skruvkork är lite trist.
Ja, det är ju det. Det är ju på vin också. Man vill ju gärna ha en fumpkork, så att säga.
Ja.
Ja, svensk eller skånsk whisky alltså?
Skotsk. Ja, fan.
Det vi ska få avnjuta nu är ju ett avsnitt som du har intervjuat två herrar vid namn Johan Lampinen och Karl Ögren som jobbar på FMV, Försvarets materiellverk.
Jajamän, de har ju då varit med och utvecklat den nya pansarterrängbil 300.
Jajamän.
Och den är ju väldigt, väldigt lik den gamla, och det, jag testade och la ut på vår Facebook att vad har du för minnen av den här, och det var ju några stycken som gick i den lilla mjuka fällan då och tittade kanske inte så noga, för det är ju faktiskt det nya fordonet och inte det gamla som några hävdar att de faktiskt har både åkt och sovit och servat, och det har de inte.
Precis, och kört och varit i strid och så vidare. Nej, framförallt så misstar man den nog för en XC180. Alltså en pansarterrängbil 180.
Precis. Ska vi skippa vårt snack och lyssna på vad Lampinen och Ögren har att säga?
Det tycker jag absolut.
Vi ringer Lampinen och Ögren.
Vi ringer.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Idag ska vi prata om det nya pansarterrängbil 300. Och för den sakens skull har jag med mig Karl Ögren och Johan Lampinen. Välkomna.
Tackar.
Tack så mycket.
Jag tänkte ni skulle få börja presentera er organisation, och det kanske du gör, Johan?
Ja, precis. Nej, men vi, både jag och Karl, vi jobbar ju på en av försvarsmyndigheterna, Försvarets materiellverk. Vårt uppdrag är ju att liksom, köpa eller anskaffa materiellsystem för primärt Försvarsmakten. Så att vi är ju fristående som myndighet men jobbar väldigt nära Försvarsmakten och sköter liksom anskaffningarna. När de är väl anskaffade och införda, då hjälper vi till med att vårda, liksom vidmakthålla eller produktvårda systemen också, de som är i drift. Så vi är ett stöd på det sättet till Försvarsmakten.
Och vilka är ni? Jag låter Karl börja.
Ja, jag jobbar som systemingenjör på sektionen för pansarterrängbilar på FMV, och jag har inte jobbat där superlänge, utan jag har faktiskt varit ute i industrin tidigare i tung fordonsindustri. Och är också fordonsinstruktör i Försvarsmakten och har ett brinnande terrängbilsintresse, kan man säga.
Det är ju alltid kul att bli lite lerig om däcken.
Ja.
Ja, Johan, berätta, vem är du?
Jag är ju då sektionschef för pansarterrängbilssektionen, och vi är en del av armémateriell. Och armémateriell ansvarar ju då för all materiell som armén liksom primärt använder i sig. Och vårt ansvarsområde i sektionen där jag och Karl jobbar, vi är ju liksom, jobbar ju med både system som är i drift, alltså pansarterrängbil 180, och även nya då pansarterrängbil 300 och alla däremellan liksom, som finns i Försvarsmakten, både i drift och på gång.
Och den här pansarterrängbil 300, den kom alldeles nu i veckorna, va?
Ja, precis. Vi gjorde en överlämning till Försvarsmakten den 26 oktober av en så kallad förserie. Den heter ju pansarterrängbil, trupptransport pansarterrängbil 300A, om man ska vara helt liksom på exakt på bokstaven. Så det är en förserie som syftar till att snabbt komma in i utbildning så att soldaterna kan börja utbilda sig på vagnen.
Vi är ju en podd som försöker vara folkbildande, så jag tänkte förklara lite kort vad en pansarterrängbil är för någonting.
Karl, vill du ta det?
Ja, det, om man, vi har ju en historia med terrängbilar. Det är hjulfordon som tar sig fram bra på väg och i terräng. Och sen så vill vi också ha kanske skydd också, så att vi också kan i det här fallet då en trupptransport flytta infanteri och trupp i skyddat skal fram till striden.
Ja. Vad har själva fordonet för historia? Jag vet att jag spelar i War Thunder. Där kom en form av trupptransportbil någon gång på 60-talet, 50-talet.
Skyddad pansarterrängbil eller ja. Vad tänker du på då?
Jag kommer inte ihåg vad den hette, vi kan skippa det. Vi kan skippa just den biten där. Jag kan bara säga så här, om vi säger så här. Vad har den här fordonstypen för historik?
Ja, alltså om man ska dra det längst bort så hade vi ju i Försvarsmakten någonting som kallades för KP-bil också. Som i princip var ett lastbilschassi med karosseri pansar. Just också för att skydda trupptransporten. Och de hade ju också, det fanns ju SKP och Scania, karosseri, pansar, bil. Och sen så fanns det VKP då, som var Volvo-chassi med Volvo-drivlina och så vidare. Och de användes ju bland annat i Kongo. Och man insåg då också att de hade inget tak på den. Och då kunde ju folk kasta in granater och annat elände i vagnen. Så att då fick de tak efterhand och hade väl ingen större bestyckning och kunde försvara sig själv annat än kulspruta då.
Det var alltså ett framkörningsskydd till strid för soldater då?
Ja, men precis. Och det var inte jättebra i terrängen heller egentligen, just för att det var ju egentligen ett vanligt lastbilschassi och den blev tung. Sen så den här finska leverantören Patria hade ju någonting som de hette Sisu tidigare. Började ju utveckla på uppdrag då av finska försvarsmakten terrängbilar, pansarterrängbilar. Och sen fanns det även konkurrenter, så var det lite olika koncept som de var. Ett var ju med ett traktorchassi och det var från Valtra Valmet, Valtra tror jag. Nej, ja, det var, som i princip byggde på en skogsmaskin. Men sen så var det då Sisu som fick det här kontraktet. Och det var ju det som blev pansarterrängbil 180, eller Pasi. Sisu Pasi som den hette.
Okej. Okay.
Och de skaffade ju också Försvarsmakten i tidig skede. Och sen så har det ju utvecklats vidare då. Man insåg att men det är ett ganska bra koncept med just pansarterrängbil. I relation då till stridsfordon eller bandfordon. Vi har ju till exempel en historik av pansarbandvagnar i Sverige. Och då är det då bandgående. Och de är ju sjukt bra i terrängen. Men PBV:n var ju också väldigt tung då förhållandevis. Men då är det så här att ja, men om man vill ha olika typer av rörlighet. Så att då är det ju så att pansarterrängbilar tar sig fram väldigt bra på väg och kan åka som en i princip i en lastbils hastighet och kan också då framrycka tillsammans med trossfunktioner och sådana saker, lastbilar. Så du får ju högre marschhastigheter och du kan flytta förband på längre avstånd och du får en annan operationsradie. Så att då har man ju haft sett då nyttan med just pansarterrängbilar som ett komplement kan man säga till bandgående fordon. Tar man till exempel ja nu då så har vi ju pansarterrängbil 360 som klassas som ett stridsfordon då som är ett mer avancerat, en avancerad pansarterrängbil, skulle man säga. Med liksom, god rörlighet. Men de kan ju liksom marscha i 80-90 jämförelsevis då med ett bandgående fordon som man helst vill köra på trailer.
Just.
För att spara på det, för det sprids mycket. Så att det finns ju många fördelar med just hjulgående fordon på det sättet. Och sen så det här konceptet har ju då vidareutvecklats då till det vi har nu då i pansarterrängbil 300.
Just. Vad gör 300 som dess som den de vagnar den ersätter inte gör?
Det som, om man tar och tittar på egenskaper, så pansarterrängbil 180 och pansarterrängbil 202-203 då, som kom senare i början på 00-talet, som i princip är en moderniserad pansarterrängbil 180, så är det ju en modern drivlina med en Scania-motor som är också stark. Det är 400 hästkrafter och jämförelsevis då med 202-203 då som har 200 kilowatt och i det här fallet då så 300 har ju 294 kilowatt då egentligen. Och det man kan prata om då, det är just det att det är en motor som på 202-203 så kan den uppfattas lite motorsvagare om vi säger så. Även i körningsmässigt.
Ja, där fick vi som är med i podden en liten paus. Det blev ett tekniskt problem. Och det sista vi hörde var om formen och förarmiljön. Så Carl, vi fortsätter där, va?
Ja, det man kan säga om förarmiljön eller fordonet generellt är ju att det är lättanvänt. Det är lätt att köra, det är lätt att framföra fordonet. Så att det är ganska intuitivt om man någon gång har kört en personbil eller en lastbil med automatlåda. Vilket gör ju också så att det är ganska lätt att utbilda på. Så att, och det, du har också rätt mycket plats i förarmiljön i 300 jämfört med tidigare pansarterrängbilar. Mm. Då man hade fördelningsväxellådan i princip mittemellan sig och andra föraren eller vagnchefen. Så det är en stora förbättringar när det kommer till just det, användarvänligheten. Du har också en hel vindruta som inte är delad.
Ja, just det. Den gamla var väl delad med ganska stor vinkel, kanske en 35-40 graders vinkel mellan glasen där, va?
Ja, men precis. Så att här har du ju god sikt och bra backspeglar, så att det blir lättare att köra helt enkelt. Mm. Och sen har du också kameror som stöd också runt om. Som är väldigt användbara.
Som en vanlig fordonsbrukare så tänkte jag, hur är komforten i dem? Är det någonting man tar hänsyn till i ett stridsfordon?
Det man kan säga om just 300 jämfört med tidigare 203 och 180 är ju att det är ju individuell hjulupphängning med hydropneumatiska dämpare. Så att den tar sig ju fram på ett annat sätt och det blir ju inte lika stötigt som det blir med bladfjädrar då, som de äldre pansarterrängbilarna hade. Så att därigenom så blir ju komforten rätt bra. Och det om någonting skulle kunna vara en liten farhåga, det är att man kanske kör lite för fort, framförallt som förare, och att för att den är så att säga skonsam med, och liksom tar sig över hinder och grejer, men i bollhavet eller i trupptransporten så kan det ju så att säga bli självmarkerande att de säger till när de hoppar runt.
Jag kan ju tänka mig där att komforten är väl ganska viktig. Det är en väldigt stor räckvidd på den här, vad jag förstod. Det var väl 60 mil eller någonting enligt det tekniska dokumentet jag har tjuvkika på. Så jag tänkte att om man åker långt i en skumpigt fordon och sen ska ut i strid, så kan man väl vara mer eller mindre mörbultad om inte det är behagligt.
Ja, visst är det så. Och ja, men det är ju det här att det bibehåller stridsvärde på soldaterna som är A och O. Och ja, men det är ju en enorm fördel med en pansarterrängbil. Säg att du marschar 60 mil då. Och sen så kommer du fram och då kan i princip truppen vara hyfsat utvilade liksom. Och inte helt traumatiserad av ljud och stötar och sådana saker.
Mm. Vad är mer för något som har varit centralt i utvecklingen till det här fordonet?
Ja, något som har varit väldigt centralt är ju också att det ska vara lätt att underhålla. Och ja, men det har ju också att göra med förbandens uthållighet. Så att det ska vara lätt att underhålla och det ska vara så att säga, generiska smörjmedel och sådana saker som är vanligt förekommande i Försvarsmakten. Så att man får man kan så att säga underlätta för logistikkedjan och underhållet som både till kostnad och i tid och pengar och tittar man också på en annan fördel just med ett hjulfordon i det här fallet så är det ju att typ drivmedelsersättning. Bandgående fordon drar väldigt mycket bränsle. Det kan man ju också jämföra med Ukraina. Ja, men bränsle är och det måste fram.
Mm.
Men en pansarterrängbil drar ungefär som en mindre tung lastbil.
Ja, det är väl en viktig del att man får soppan att räcka. Det är väl en väldigt logistisk markör kan jag tänka mig.
Mm. Ja, ja. Så att det ger ju en viss frihet också i det.
Mm.
En viktig del är när man lyfter lite blicken. Vi jobbar ju tillsammans med flera länder i just anskaffningen av fordonet. Det gör ju också att fordonen är liksom till basen lika. Och sen gör man så få svenska anpassningar som möjligt. Det finns ju vissa saker vi måste göra liksom, som är nödvändiga att göra. Men man försöker minimera det för att just både se utifrån reservdelsförsörjning. Liksom, man kan jobba från flera håll liksom, i en försörjningstrygghetsperspektiv. Men också utifrån men att principiellt sett kan ju en finsk förare hoppa in i en svensk vagn och bara köra på. Man behöver inte ha någon alltså, i händelse av kris och krig.
Men skiljer alltså så väldigt mycket från till exempel någon från någon av baltstaterna till finsk till svensk? Är det så väldigt stor skillnad mellan modellerna?
Man väljer ju olika konfiguration. Ett exempel är ju att den finska är ju amfibisk. Alltså att den kan ju simma. Medan den svenska varianten har man istället valt att kunna lasta mer, att nyttja den delen som har varit pontoner och sådant i den finska varianten till att stuva in prylar helt enkelt istället. Och, kunna, och i kombination med hjulupphängningen så gör det faktiskt att det svenska fordonet kan lasta ganska mycket. Faktiskt. Så där har det varit centralt i valet framåt.
Men djupgåendet på den kunde vi klara vattenhinder på 1,5 meter, vad jag tyckte man läsa till.
Ja, det stämmer.
Ja.
Vad kunde de tidigare?
Oj, det har jag inte i huvudet.
Då tar jag bort den frågan. Mm. Vi ser så här, som jag klipper bort också. Är det någon, vi ser så här, nu är inte löjtnanten med som kan ställa de kritiska och bra frågorna här. Utan det får ni nästan servera frågorna till mig som ni vill ha från mitt håll. Så att vi får fram och gör någonting bra av det här. Ni förstår vad jag menar.
Mm.
Alltså det här är ju ett, om man tänker utifrån brukarna så är det här, det har ju varit mycket det, pansarterrängbil 360 som är klassat som ett stridsfordon och utvecklad för primärt utlandsmissioner. Den är ju otroligt avancerad och ganska svårutbildad, den är liksom ganska ett komplext fordon. Så önskemålet ifrån, liksom, när man tittar på en ny pansarterrängbil har ju varit att den ska vara enkel. Det var ju det som Carl tryckte på också, att enkelhet i utbildning, enkelhet i underhåll. Principiellt sett så är det ju en lastbil som är bepansrad i princip då. Det som kommer sen till serien, det är ju en att den blir beväpnad också på ett annat sätt. Just i den här A-varianten så är det ju en ringlavett med kulspruta, medan i fortsatt serie så tittar man ju på en vapenstationslösning.
Hur pass viktig var budgeten och kostnadsbilden för det här fordonet?
Alltså det är ju, i och med att man går in i ett gemensamt ramavtal med Finland och Lettland i det här fallet, så köper man ju till ett billigare pris. Liksom. Så priset per fordon, man vill ju få ut så mycket fordon för pengarna som bara möjligt är.
Mm.
Så prisbilden naturligtvis, jobbar vi ihop så får vi ner priset. Absolut. Det märker ju faktiskt att Estland var ju också med i början i ramavtalet men valde att kliva ur. Och de når ju inte de listpriser som vi får när vi köper tillsammans. Så att priset är absolut viktigt också.
Sen är ju just det att det är ju en styrka i antal också. Och det är ju också kopplat till att Försvarsmakten ska ju växa nu. Och då behöver vi många nya, moderna, skyddade fordon. Så att då blir det ju, då vill man ju så att säga ha så många som möjligt. Så att, och då är det ju klart att priset blir en del i det liksom. Och det är väl lite grann det här också som, om man spekulerar i det, är ju så att man kan ju ha ett rymdskepp liksom, världens bästa rymdskepp, men du har bara ett. Så att jag menar, det är ju klart att priset är viktigt, men i det här fallet så vill vi ha många som har gott skydd och god kvalitet så att säga.
Jag måste fråga, har man kikat under den här utvecklingsperioden som har varit, har man, i och med att kriget i Ukraina är en relativt ny företeelse, en ny händelse, så har det förändrat bilden på hur man, vad man tittar på när man anskaffar ett fordon?
Principiellt sett inte, utan snarare erfarenheterna tyder ju mycket på att det är en utbildningsfråga också, medvetandet kring luftburna, alltså små farkoster som man ser i Ukraina, och väldigt kreativa lösningar där man släpper laddningar ifrån taket. Taket är ju, och ja, baken då på fordonet är ju generellt sett de svagare punkterna, om man tänker i alla fall utifrån stridsfordonsperspektivet då, att front och sida är de skyddade, så att taket är ju en svag punkt som man behöver ta hänsyn till, och där pågår ju mycket forskning och utveckling inom det området som inte tar hänsyn till det. Men just isolerat tittat på fordonsupphandlingen så tar vi naturligtvis in erfarenheter, men fordon är ett fordon liksom, för att transportera trupp helt enkelt på ett säkert sätt.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men det är väl också vikten av skydd också. Och jag menar, i Ukraina så är det ju mycket indirekt eld, granatsplitter och elände som flyger i luften. Så att det är kanske inte helt okej att vi skickar iväg soldaterna så att säga i skinka bilar och med galondörrar liksom.
Nej.
Så att sådana saker är ju också viktiga när Försvarsmakten gör sina systemmålsättningar som vi tar hänsyn till.
Mm. Är det olika, vi säger så här, om man visste vilken fiende man skulle använda fordonet mot, finns det olika behov man behöver tillgodose? Till exempel ryssarna kanske skjuter mer med artilleri än vad ett annat land skulle göra.
Det är ju en komplex fråga. Om man tittar tillbaka på Panzerterrängbil 360 då, som är ganska mycket mer optimerad mot ett annat form av hot i exempelvis Afghanistan och andra, liksom, där hotet var, inte var det här kriget som pågår i Ukraina. Liksom då, de är utvecklade för det, men nu ska man använda dem i en annan miljö och det är inte alltid helt optimalt. Och det gäller ju att anpassa, det är svårt att anpassa tekniken, alltså själva fordonet, utan försöka hitta den bästa lösningen utifrån de förutsättningar som gäller. Nu är det mycket mer fokus att bygga det svenska liksom försvaret igen primärt och kopplat mycket till NATO-medlemskap och de krav som NATO ställer på Sverige. Så alltså, då är ju fordonen optimerade mer för de här behoven i sig. Sen att de kanske kommer att användas liksom på, jag har själv varit i Kosovo på utlandsmission och använt fordonen och fått dem, ett fordon utbränt också liksom i kravallsituationer och så att jag är medveten om, ja, hur de kan användas rent i skarpa lägen också, vad de klarar av.
Mm. Som sagt, jag sitter med lite kort på hand med information. Jag har lite svårt att ställa frågor. Jag tänkte att ni får gärna leda mig lite där så att jag ställer relevanta frågor och det som ni tycker att ni vill svara på för att göra fordonet så bra och rättvisa som möjligt.
Ja.
Är det någonting som ni tycker att jag glömmer att ställa? Någon elefant i rummet?
Så elefanter. Nej, men det man väl kan säga är väl egentligen att det här är ju en trupptransport pansarterrängbil. Och jag menar, det är ju för infanteri. Så att det farligaste egentligen sitter ju i vagnen. Och jag menar, och där om vi skulle ta det här som du pratar om, finns det erfarenhet kopplat till Ukraina, så är det ju att PV-system, pansarvärnssystem är ju otroligt effektivt. Mm. Och också då man pratar om liksom lättrörligt infanteri i det här fallet liksom, ja, men slå med olika pansarvärnssystem är ju väldigt kraftfullt. Så att jag menar, det är ju väldigt mycket som händer som just nu, och Försvarsmakten anskaffar otroligt mycket. Eller vi anskaffar från FMV väldigt mycket material till Försvarsmakten då, som de vill ha. Jag menar, det är ju allt från PV-robotar till handeldvapensystem och nu till pansarterrängbilar och nya uniformsystem. Så det händer ju massor. Så att det är ju inte bara ett enskilt system i det här, utan det är ju liksom en enorm utveckling som nu sker väldigt snabbt.
Mm. Vad ser ni själva som nästa steg för att en Bertil, vad kan den komma att ha?
I Bertil-versionen så tittar man ju mycket mer på liksom, att ha en annan beväpning, att man har en liksom, mer kvalificerad beväpning på fordonet i sig. Och sen i övrigt så kommer den ju vara liksom, anpassad utifrån sambandssystem på ett annat sätt för att vara en del i en helhet. Och dessutom kommer det att komma i olika varianter, liksom ledning och sjukvård. Den här första är en trupptransport, men precis som 108, eller 202 och 203 så finns ju de i 13-14 olika varianter. Så det är ju en basplatta och sådana här olika funktionsfordon som används inom Försvarsmaktens olika delar i sig. Så det här är ju en start. Så i princip liksom som brukarna säger, att bara vi slipper köra synkrobussar, så alltså att de får ett fordon att börja öva med. Det är ju det som är det viktiga, och då kanske inte alla detaljer behöver vara. Det som är unikt med den här anskaffningen är ju att vi skrev ju avtal i april och levererade i oktober. Så, och det är ett extremt snabbt upphandlingsförfarande i försvarsmaterielupphandlingar i sig. Och det är mycket tack vare ett otroligt bra samarbete med Finland och den finska försvarsmakten som har upplåtit liksom 20 stycken produktionsplatser i fabriken till Sverige för att kunna få den här snabba anskaffningen av förserien. Så att det är mycket det här internationella samarbetet som är så viktigt i det här.
Jag får gissa här att det är något som är väldigt, väldigt önskvärt, så är det korta ledtider från mellan man vill beställa någonting. Man inser att man behöver något, man beställer något och så vill man ha det på en gång. Mm. Det måste vara så att när man har skurit bort väldigt mycket av gammal klassisk byråkrati.
Ja, och faktum är att Sverige är väldigt vana vid att göra egna anpassningar av utrustningen som driver ledtid i design och anskaffning. Och det är ju det här att, och det har ju kommit hela vägen ifrån ÖB liksom, att vi ska inte ha svenska särkrav när det kommer till de här, utan är det bra för det finska försvaret så är det tillräckligt bra för det svenska försvaret liksom. Och så gör man det som är absolut nödvändigt, alltså interface när det kommer till, jag menar allt ifrån torrluftssystemet till samband liksom, som är unikt för varje land, för det kommer alltid finnas vissa saker. Men att man försöker, och i det här ramavtalet så har vi liksom utgått ifrån det, alla länder är överens om en basplatta och sen så får man se, ja, men vi vill titta lite extra på beväpning, eller vi vill titta lite extra på skydd, eller vi vill titta lite extra, så kan man liksom tillsammans jobba. Vi vill jobba fram en ambulansvariant, ja, men då kanske Lettland hakar på och vill göra liksom det tillsammans med Sverige, så kan man få ner kostnaden även där. Mm. Så det är en otrolig fördel med just den här internationella samarbetet och relationerna för att få till det.
Ja, men sen också att vi kan utnyttja varandras erfarenheter också efterhand. Jag menar, för nu har ju letterna och finländarna har ju haft en hel del vagnar också och liksom har utvärderat också efterhand om vi kan utbyta erfarenheter med dem och deras motsvarande organisationer som FNB. Så att det blir ju en kraft i att det blir ju många producerade. Och många erfarenheter som dras av det också.
Just. Jag hörde lite kort här kritik mot vagnen. Jag vet inte hur initierad den var, men att det skulle egentligen bara vara en upphottad gammal sisu. Det är det ju inte, vad jag förstår på de ord jag får från er här nu.
Nej, det skulle jag faktiskt verkligen inte vilja säga. Jag har ju hört det själv också. Ja, men det är den där nya uppfräschade sisun. Kan vi säga att vi har ju ett, vi fräschar upp gamla sisun också. Vi har ett, dels 180-vagnarna har ju genom vilket renoveringsprojekt för några år sedan och faktiskt är riktigt gott skick och fräscha. 202-203 genomgår ett renoveringsprojekt nu och blir i toppskick. Så de kan vi säga är upphottade 203. Det här är en helt annan hjulupphängning. Det är en helt annan drivlina. Och Det de har gemensamt är att de ser ganska lika ut i formen. Men det är väl att man har kommit fram till kanske att den här formen är ett ganska vinnande koncept. Men körningsmässigt, prestanda, så är det många, många steg bättre skulle jag säga. Även om de eller systemen också är oerhört kompetenta. Men här har vi ju liksom tagit ett stort steg. Vi pratade ju om pansarterräng B360 tidigare också. Den har ju en väldigt avancerad hjulupphäng. Men då har man ju tagit det bästa från det så att säga och förenklat det något. Så den har inte automatisk höjdjustering och såna här saker. Men den har ett system så att du kan ställa däcktryck och såna här saker som också är automatiskt. Så att man har tagit så att säga det bästa och gjort det lite enklare. Så det är ett stort steg.
Men brandsläckningssystemet, det är fortfarande automatiskt?
Ja, det är det. Men det är ju så att säga manuellt aktiverat och så.
Okej. Okay.
Också.
Jag tyckte jag läste den här lilla foldern jag fick av initialt här. Att det var just... vi kan skippa den i alla fall. Ja, vad, är det någonting som du tycker att jag ska ta där som är det något, jag ser ju inte bilden, så jag är lite svårt att se djupet i det vi sitter och pratar om, hur mycket mer det finns att ta och säga och vad ni inte vill missa att säga.
Mm. Vi är ju inne i en designfas av serievagnen som är tänkt att vi ska lägga beställning tidigt nästa år. Det här. Och i den designfasen så pågår det ju arbete som inte är redo liksom att publiceras än. Liksom. Mm. Utan det arbetet kommer ju att leda, ja, men krasset så kommer det att leda till att 300A blir snäppet ännu bättre liksom, kopplat till det. Och ännu mer användbar i sig. Mm. Plus det här med att du också tittar på andra funktionsfordon med samma basplatta.
Liksom. Men det som är styrkan också är ju att man återigen kommer ju att göra, det här ska man ju bygga förband med. Det ska finnas repvagnar, det ska finnas sjuktransportvagnar, ledningsvagnar och så vidare. Så att du har liksom, det är ett fordon men med olika många funktioner så att säga. Men i grunden så är det samma fordon och det ger ju också en styrka till förbanden. Och sen är det ju mycket med vapenstationen också. Det kommer ju bli en avancerad vapenstation med massa olika bra sensorer som man också kan använda och taktisera med när man krigar. Mm. Så att det kommer ju också bli ett stort lyft för förbanden så att säga.
Mm. Det var väl också något jag hörde där att den var klent beväpnad, men det är ju inte ett stridsfordon på det sättet antar jag.
Nej, och alltså... Men däremot så kommer den ju också då med vapenstationen att ha de här olika sensorerna som är bra att använda i striden också. Och hur de kan, hur så att säga, armén kan jobba med för att ta fram och förändra taktiken också med den nya tekniken som tillförs blir också spännande att se.
Mm.
Absolut.
Ja. Nu hamnar jag i den här tystnaden igen. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag är gammal motorjournalist och jag alltid vet vad jag skulle säga om den nya Suzuki när den kommer eller den nya Hondan, så vet jag alltid vad jag ska. Här är jag utan löjtnanten, är jag lite bakbunden.
Ja.
Men Carl, jag tänker utifrån, du är ju fordonsutbildare också. Mm. Vi har ju verkligen jobbat utifrån användarperspektivet i det här fallet. Vi har ju på våran sektion utöver Carl andra medarbetare som också är aktiva inom beredskapsförband och insatsförband. Och vi har liksom tagit med i varje steg tänkt utifrån användarens perspektiv. Så det inte blir en skrivbordsprodukt av instruktionsboken som inte är användbar liksom i fält. Utan verkligen tänkt och försökt. Och det har vi fått klartecken ifrån försvaret också. Liksom att de är nöjda med instruktionsboken för den här vagnen till exempel. Den används och kan användas rent praktiskt. Och där har ju du, Carl, varit väldigt involverad i att jobba fram den.
Ja, alltså är det någonting som har varit väldigt roligt? Vi har jobbat som sagt väldigt tätt med Försvarsmakten i de här frågorna. Och det är just det här att vi vill ju komma tillbaka lite grann till det här att ha... det ska vara en enkelhet och det ska vara tydliga instruktionsböcker. Och det ska inte vara för mycket lullull som blir brus för soldaterna. Och det ska vara värnpliktiga som ska kunna använda de här. Det ska inte vara... jätteavancerat. Det ska vara lätt att använda och lätt att göra rätt. Och det har ju varit ett jättestort fokus från både Försvarsmakten och FMV i det här fallet. Och från leverantören också naturligtvis.
Det betyder alltså att ni har hållit killarna som utvecklar multifunktionsskrivare för kontor så långt bort från den här produkten som möjligt.
Ja, jag kan säga. Nej, men vi har också har ju jobbat mycket med instruktionsboken och att det var väldigt viktigt att den skulle bli mer lik också pansarterrängbil 202-203 instruktionsbok som är populär kan man säga bland brukarna. Och lite grann komma tillbaka till, ja, får man säga KISS då, keep it simple soldier liksom. Det ska vara brukarvänligt. För i förlängningen så är det så här att i många fall med teknikutveckling så har vi gått ifrån det här med ett human human interface som, mm. som är lättbegripligt och lättfattligt och intuitivt. Och jag menar, då blir det lätt, ja men vi har byggt det här rymdskeppet. Ja, men det tar 4 år att utbilda dig på landningsstället liksom.
Mm.
Och jag menar, om vi ska vara många, det ska vara, ta kort tid att utbilda och det ska vara lätt att göra rätt. För det är ju så att när du är i en situation, stress på stress på stress, ja då ska det vara enkelt.
Mm.
För du har nog med att försöka vinna striden. Då ska man inte behöva trolla i en instruktionsbok.
Det förstärks ju verkligen ifrån erfarenheterna från Ukraina också, där enkelhet är liksom en väldigt tydlig liksom, röd tråd i det mesta. Liksom. Kreativitet, enkelhet liksom, för att vinna striden.
Ja, det får inte vara komplext när man ska jobba med reptilhjärnan eller vad det heter. Det ska vara precis enkelt och logiskt.
Mm.
Och de började levereras i våras.
Det stämmer. De första vagnarna kom innan sommaren, eller i maj då. Och nu i november kommer de sista 20 av de här förserievagnarna. Och sen är tanken att serien ska börja levereras i slutet på nästa år.
Okay.
Så de här vagnarna kommer ju då att när de har gått in i Försvarsmakten, och det får ju Försvarsmakten svara på, men kommer gå in i något utbildningsförband som ska vara en del av det nya uppbyggda försvaret eller armén.
Jag vet inte om vi pratar volymer, men är det en stor volym för att vara ett sånt här fordon, eller är det relativt rimligt, eller vad ligger vi i antal?
Det som har kommunicerats är ju 300, över 300 fordon i sig då. Och då är det ju olika konfigurationer, men till största majoritet är det ju trupptransport då, som är det viktiga, att kunna transportera soldaterna säkert i ett krisområde eller krigsområde.
Mm.
Så för Sveriges del, det är stora volymer vi talar om. För att vara, om man jämför med tidigare liksom 180 och 202 och 203, så är det stora volymer i fordon.
Och då har vi fått ett bättre fordon för ett lägre pris, så att vi kan bygga upp att det finns bredd och finns tillräckligt med material när det behövs.
Precis, det stämmer. Tillsammans med flera länder. Så att vi har säkerställt försörjningstrygghet och kunskapsöverföring mellan länder också. Jag kommer till det.
Men sen, det är ju en generell modernisering som sker på fordonsflottan just nu. Jag menar, jag håller på att utbilda på terrängbil 20 nu liksom, och den har ju några år på nacken kan man ju säga. Och det här är ju liksom, om man jämför, så är ju, det är en fantastisk terrängbil. Den är hur bra som helst i terrängen. Men det är en liksom 50 år gammal bil som börjar bli väldigt gammal och sliten. Och det är ingen skydd, och den är jobbig att underhålla och de går sönder. Så att jag menar, det här är ju ett jättelyft. Och det ingjuter ju också en lite positiv energi kan man ju säga i förbanden, och det vi pratar om dem också.
Då är alltså den här 20 som du pratar om den diametrala motsatsen, med ganska så hög inlärningströskel, lågt skydd och dålig tillförlitlighet.
Ja, jag skulle inte säga att den har en inlärningströskeln är ganska låg på en 20-bil. Mm. men du har ju inget skydd. Men den är väldigt bra i terrängen. Så.
Mm.
Men vi behöver ju ny materiel.
Och ny materiel är på gång.
Ja, det händer grejer. Äntligen.
Äntligen. Jag måste ta lite udden av, eller ska jag säga, jag måste stjäla lite av fascinationen här. Så kanske jag är något mer fascinerad över att vi har dragit ner på den byråkratiska tiden, så att det går fort att få fram vagnar. Det har imponerat mig mest, mer i det här samtalet, än vad fordonet i sig har. Men det kanske för att min militära insyn i produkten kanske är lite för låg ändå.
Vi har ju alltså i, om man tänker inom själva projektet, och så har vi ju jobbat för ett otroligt tajt samarbete. Dels naturligtvis Försvarsmakten, Försvarets materiellverk, men också FMV och leverantören Patria. Och vi har jobbat för att komma varandra väldigt nära och kunna ha en transparens och att kunna lösa problem på ett väldigt snabbt och pragmatiskt sätt, så att vi kommer framåt. Så att det har varit och är fortsatt naturligtvis ett väldigt bra samarbete, där Patria i sig också behöver ju naturligtvis, vi är ju inte de enda som beställer fordon liksom av dem, så de har ju också tvingats utöka väldigt mycket i sig i sin verksamhet, men det tycker jag att de ändå har löst på ett bra sätt trots de utmaningar de har stått inför. Så ett tajt samarbete plus naturligtvis att vi har jobbat för att få ner byråkratin gör ju att vi kan snabba upp processerna enormt mycket.
Och min bild är ju också att alla har haft den inställningen. Alltså det har varit väldigt lösningsorienterat och vi ska driva det här i mål. Och det har ju varit höga målsättningar, men det är just det här samarbetet och viljan som är jättepositiv.
Är det något vi ska ta upp innan vi drar för mycket på tid? Är det något vi har osagt?
Ja, jag vet inte.
Jag tycker inte det. Vi har ju börjat med att internationella samarbetet. Vi har ett avsevärt mycket mer modernare fordon, även om den ser likadan ut som 202 och 203. som vi har. De flesta som har varit på utlandsmission i Bosnien, Kosovo, känner till mycket väl. Och har använt väldigt ofta. Jag såg någon bild på en Facebookgrupp om när de hade satt upp en bild på nya 300. Ja, men den där känner man igen. Liksom. Den där har man ju jobbat med. Ja, men det har du faktiskt inte, tänkte jag i mitt illa sinne. Den där är faktiskt helt ny. Under skalet gömmer sig väldigt mycket mer avancerad teknik än tidigare.
Ja.
Det kommer att bli riktigt bra.
Ja. Vi låter de orden avsluta detta trevliga samtal.
Tack så mycket.
Ni ska ha ett stort tack. Vi kommer säkert höras igen.
Det hoppas jag. Tack så mycket.
Ja, tack själv.
Tack. Hej.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ja, där var den intervjun då som jag genomförde för bara några få dagar sedan. Vad har du för kommentarer, löjtnant?
Nej, men jag tycker det är spännande. Och det som ni pratar om är ju just alltså tiden från behov till färdig produkt. Att den är så pass kort som den är. Det är väldigt bra. Och antalet är ju också, det anges ju till 300 ungefär, om jag inte minns fel. Och det kan man tycka att det låter ganska lite, men med svenska mått så är det en hel del fordon.
Ja.
Och det är funktionsfordon såväl som trupptransport då, men framförallt trupptransportfordon. Och att det är användarvänligt, ganska oavancerat tekniskt och en bra instruktionsbok. Det är väl precis vad man behöver ha då.
Ja, precis. Ja, men det vet ju du allt om, att saker och ting får inte vara krångligt när det skorpar till sig, så att man måste börja liksom, man måste använda rygg. Vad säger man? Rygg?
Ryggmärgen brukar man ju säga.
Ja.
Ja, precis. Nej, men sen så pratar de ju även om gamla fordon, och då nämner de ju XC180 då, eller Sisu Passi, eller Pansarterrängbil 180. Kärnt barn har många namn. Det är ju den här sexhjulsdrivna Bosnien, alltså som många känner igen från Bosnien-missionerna. Den hängde ju med ett tag och sen så försvann den liksom. Den syntes inte till. Det man gjorde var att man modifierade. Ja, man tog inte dem och modifierade då, utan man gjorde en variant som hette 203. Han benämner den 202-203. Det man egentligen grovt förenklat kan man säga att man tittade på den här pansarterrängbil 180 och sen så tittar man vad behöver vi ha mer för internationell tjänst, hur kan vi göra den här bättre? Och 203 när den kom då, det var ju den förbättrade versionen inom situationstecken. Jag har inte jättemycket till övers för 203, men, nej, men man lade till lite extra pansar, man tittar på såna här saker som soldaterna ville ha. De ville ha en stereo att lyssna på, de ville ha flaggstångsbelysning, hur konstigt det än låter, men man ville kunna belysa sin FN-flagga eller svenska flagga när man var nere i Kosovo och så vidare.
Ja, ja, ja.
Och sådana förbättringar gjorde man. Så att, men grundkonstruktionen är ungefär samma, vilket gjorde att den här vart ju tyngre och lite klumpigare då.
Mm.
När man, if it ain't broke, don't fix it. Jag ska inte snacka skit om 203, den har gjort mycket. Men man satte även på en vapenhuv. Och då tog man vapenhuvud från PBV 302 med 20 mm automatkanon och satte i den här då.
Men det ökar väl trivseln lite?
Ja, problemet var att man satte den mitt på den här finlandsfärjan centralt. Så att det gör ju att ska du skjuta runt ett hörn behöver du exponera ganska mycket av vagnen. Och det ställer till det lite med dumpningsvinklar och sånt där då. Du kan ju inte skjuta allt för nära vagnen.
Nej, ja, just det.
Men den var ju fantastiskt bra på där den skulle göra. Det vill säga transportera trupp framförallt kanske då i internationell tjänst. Och ha väldigt bra ekonomi, bra framryckningshastighet på väg, grusväg. Viss terrängframkomlighet och sen hade den ju en beväpning, men väldigt bra minskydd.
Mm.
Och sen pratar de ju om pansarterrängbil 360 som ett stridsfordon. Och den kategoriserar ju in där. Problemet med 360 nämner de ju också att den är ju väldigt tekniskt avancerad. Och den är ju enormt bra. Men jag tycker nog att det ska sitta en kanon på den om det ska vara ett stridsfordon i alla fall. Det styr ju lite användningsområdet så att säga.
Mm, mm.
Ukrainarna har ju haft ganska bra användning av sina BTR-4 som har en automatkanon. Det är ju en pansarterrängbil då. Så att en automatkanon på 360 är ett önskemål.
Mm, mm.
Så kan man börja kalla det för stridsfordon på riktigt då.
Just.
Och sen 300 är det senaste tillskottet här då som efterliknar 180 och 203-202. Men med komponenter eller tankidéer från 360 med individuell hjulupphängning och sånt där. Så att, men ja, det återstår ju att se lite grann hur den här ska användas. Det känns ju lite mer som att pansarterrängbil 300, om vi ska raljeras, är mer de nämner ju själva en lastbil liksom. Jag tänker väl närmast på en terrängbil 20 liksom, fast med skydd. Och ja, lite mer enklare. Och det kan ju vara bra där med. Men hur det ska användas, det kan inte jag svara på. Men absolut, förband som behöver hög rörlighet, bra skydd, som kanske inte direkt slåss från och med sina fordon utan primärt åker i dem. Och då pratar vi ju infanteri och vi pratar försvarsstrid, fördröjningsstrid. Så att, ja men, intressant.
Ja, du nämnde här vad den ska användas till och då måste jag ställa frågan, vad skulle du? Var skulle du vilja köra pansarterrängbil 300 och hur?
Ja, men jag svarar på en annan fråga inom ramen. Nu ska ju 300 få en beväpning och då pratar man ju om någon form av vapenstation. Och då gissar jag att det blir en KSP 58 eller en 12,7 mm tung kulspruta. Och det kanske är fair enough. Men vad skulle jag? Jag skulle sätta på en 30 mm automatkanon på pansarterrängbil 360 så att det blir ett värdigt stridsfordon.
Okej, okay, okej.
Okay. Mm. Och vad skulle du koppla till avsnittet?
Ja, jag skulle ta en pansarterrängbil 300 och så skulle jag montera en större stereo i den och så skulle jag spela Eddie Medusa och så ska jag köra med den på en cruising.
Mm.
En raggare cruising.
Mm, mm.
Jag skulle utan tvivel ha det tyngsta fordonet på den cruisingen.
Sannolikt. Nog för att de här Cadillacarna, de väger ju mycket. Så att, men ja, sannolikt ja. Det blir ju lite sådär, du får nog köra med öppna luckor då. För att det är ganska tjockt pansar och sådär. Men det kanske blir en bra baslåda och riktigt bra, riktigt bra flås ur luckorna så att säga.
Jaha, Börje, har du laddat KSP:n?
Var har du 762:an? Och då vet ju alla att den är i handsfacket.
Bakom. Ja, där som under starkölen.
Jajamensan.
Ja.
Så att, ja, det hade väl säkert blivit jättepoppis. Framförallt i Västergötland och Dalsland, delar av Värmland. Och, eller glesbygd överlag.
Mm. Ja, men det är kultur. Cruising är kul.
Det är kultur. Ja, en annan kär gammal programpunkt som vi har är ju dagens datum i historien.
Ja, just. Och där har jag ju lite granna. Det är ju då den 17 november. Och tittar vi då på 1810 så händer det där att Napoleon den första tvingar Sverige att förklara Storbritannien krig. Detta eftersom att Sverige och Storbritannien egentligen står på samma sida. Och där så söker ju svenskarna under detta krig, kallat Sveriges krig mot Storbritannien, att så lite som möjligt försämra förhållandet till Storbritannien, för det vill man hålla gott.
Mm.
Sen har vi 1869 så öppnas Suezkanalen. Det kanske inte är så mycket militärsnack, men det är ändå en ganska viktig händelse.
Det är det.
Mm. Och sen har vi då, vi börjar närma oss ett av mina favoritstycken i historien här, och det är 1941, den 17 november, så varnar USAs ambassadör i Japan genom att sända ett meddelande till Washington DC att Japan planerar att anfalla Pearl Harbor på Hawaii. Detta telegram ignoreras.
Mm, man lyssnar inte på det riktigt där.
Jag tror att det fick någon inverkan på historien att de sket i det.
Absolut inte.
Nej, det hamnade i spamkorgen.
Så är det.
Jo, och sen så har vi då kommit tillbaka lite, avsnitten kommer tätare och med det börjar det bli lite mer värt att bli Patreon igen.
Mm.
Och där har jag öppnat upp för fler så kallade spioner, för 19 spänn i månaden kan man då slippa all reklam och man kan då få höra avsnitten när de kommer tidigare än för pöbeln.
Jajamän. Och hur hittar man då detta?
Jo, du går in på patreon.com/militarsnack eller på vår hemsida militarsnack.se så hittar du stöd oss.
Absolut. Och man kan ju även gå med på vår Facebook-sida, Militärsnack podcast på Facebook.
Just, exakt. Ja, nu var det länge sedan vi sa hej då, men det börjar bli dags för det.
Så är det. Nej, det är dags att säga hej då.
Hej.
Hej då, hej då.
Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack!
Henning, du får väl återgå till ditt sökande efter svensk eller skånsk whisky.
Åh, fan.